Nu kommer ett nytt avsnitt av Tyresö författaren Peter Pauls uppläsning av sin bok En vän som heter Mia.
Peter Paul läser En vän som heter Mia, avsnitt 7, sista avsnittet. Men först en sammanfattning av vad som hittills har hänt, åtminstone närmast hittills. 11-åriga Lina och hennes 5-åriga bror Ola lever med sin alkoholiserade mamma, ett liv som Lina inte låter någon få inblick i. Men just den här söndagen har Ola övernattat hos bästa kompisen Filip, vars mamma Solveig då och då har tagit hand om Ola när Lina inte hunnit hämta hem honom från förskolan. Och just den här söndagen har Lina övernattat hos sin bästa vän Mia, dit hon vågade gå på lördagskvällen efter att ha blivit jagad hemifrån av hotet att mammas besökande så kallade gentleman skulle göra henne illa. Lina inser så snart hon ser Mias hem att den stora syskonskara som Mia har berättat så glada historier om inte alls finns. Mia bekräftar och förklarar att de sagorna berättade hon för att dölja att hennes föräldrar är alkoholiserade. När Lina då äntligen berättar för Mia att hennes mamma är alkoholist förklarar Mia att hon har förstått det i flera år. Bland annat därför att Lina aldrig har sagt ett ord om sitt hem. Att dra sagor döljer verkligheten bättre än att tiga om den, tycker hon. Nu är det alltså söndag morgon och flickorna har just bestämt sig för att gå och hälsa på Ola. Kapitel 17. Nej, men vad roligt, säger Solveig och släpper in dem utan att verka det minsta störd. Buffel går till attack. Han tycks bli gladare åt att träffa Mia än att återse Lina. Bara du inte blir besviken på Ola, hoppas Solveig. För han har inte haft tid att sakna dig. Nej, det är jag som saknar honom, påstår Lina. Man vänjer sig liksom vid att ha honom där. Solveig skrattar och vänder blicken till Mia. Och detta är min bästis Mia. Och hos henne har du övernattat, säger Solveig, som automatiskt har tolkat Linas påse. Du passar på när du är ledig från Ola förstås. Det var därför han inte fick sin kudde igår kväll. Nå Mia, får jag höra din röst också? Är du också syskonledig idag? Oj, säger Mia. Det är jag aldrig. Men de tar hand om varann och märker nog inte att jag är borta ett tag. Det kryllar av unga hemma hos Mia, förklarar Lina. Då förstår jag verkligen att du behöver en paus, skrattar Solveig. Välkommen att vila ut. Här har vi bara en. Och han är upptagen med sin kompis som Lina lånar ut över helgen. De kryllar inte så mycket. Det är bara Buffel som kryllar här. Heter det här lilla hundkräget Buffel? Passa dig, flickunge. Kalla honom inte hundkräk så att han hör. Han har anor. Oj, förlåt. Mia böjer sig ner och sträcker fram handen. Och se, Buffel räcker henne sin lilla tass. Förlåt, baron Buffel. Jag hade ingen aning om edra anor. Solveig bjuder dem att följa henne ut i köket. När hon är utom hörhåll viskar Mia. Tror jag kan få se på honom. Se på vem? Din lillebror såklart. Ola heter han. Har du glömt honom? Ja, så han. Ja, de ordnar nog pojkutställning om en stund, så vänta bara. I köket sitter pappa med tidning och kaffekopp. Han heter Rolf, får de veta. Det går bra att säga Roffe, får de veta. Namn med bara en stavelse blir alltid förlängda, får de veta. Han nämner några exempel utöver Rolf. Bo och Bosse. Kurt och Kurre. Hans och Hasse. Det är visst bara killar, säger Mia. De behöver väl förlängas, stackars pisar. Vi förkortar istället. Katarina till Kattis. Madeleine till Madde. Roffe Rolf nickar och säger att det var intressant. De tror att han ska återvända till tidningen efter denna givande konversation. Men han funderar tydligen vidare på den viktiga skillnaden mellan namnförlängning respektive förkortning för pojkar respektive flickor, medan blicken vandrar mellan Mia och Lina. Det är skönt att Solveig är här så att flickorna kan vända sig åt något annat håll. Hon minns att Lina inte dricker kaffe och frågar om det är lika illa med Mia. Och ja, så är det. Då blir det choklad. Därför att varm dryck måste ni ha. Jag såg minsann att ni var genomfrusna. Visst blir det choklad. Och visst blir det mackor till det. Och bullar dessutom. Solveig tycks ha sett att de var hungriga också. Det snabba morgonmålet hos Mia fyllde inte upp så värst mycket. Hela tiden har Roffe Rolf suttit och grubblat. Nu frågar han plötsligt. Har du någonsin fått heta något annat än Solveig? Ja, Solan och Sollan och vartannat. Men det här är ju märkligt, tycker han. Det har egentligen inte blivit utrett. Om det finns signifikanta mönster, menar jag. Får jag slå vad om att du är svensklärare, vågar Mia fråga. Svensklärare heter det, påpekar Rolf. Precis så automatiskt som en sån lärare måste göra. Men så slår han till. Ja, jag sätter emot. Hur mycket satsar du? I så fall är du inte det, konstaterar Mia. Det blir inget av med att tjäna pengar på vadslagning mot minderårig. Där fick du, skrattar Solveig. I det ögonblicket tassar Ola och Filip in i köket. Sitter ni och äter, klagar Filip. Men Ola springer fram och kramar Lina. Och nu får Mia se på honom. Ja, verkligen, hon ser på honom. Hon ser och tittar och betraktar honom. Den vackraste rodnad brer ut sig över hennes ansikte och ögonen blir stora och blanka. Vi har varit sjuka idag med, berättar Ola. Men det är ju hemskt, förfasar Lina sig. Men aktar sig för att gå så upp i rollen att hon hotar med att han inte kan få komma hit och bli sjuk igen. Men ni fick väl god medicin, väljer hon istället. Ja, så var det nog. Och nu vankas mer. Kall saft, eftersom pojkarna inte alls är frusna. Och en enda bulle, eftersom det inte var länge sedan en stadig medicin serverades. Philips hungriga nödrop var mest en princip som måste uttalas när orättvisa skymtar. Är ni färdiga med huset? Frågar Roffe. Det rasar, säger Filip. Och Ola skrattar, rättar honom. Vi rasade. Ja, så går det när pappa inte får hjälpa till, utreder den bortkörda pappan. De får gå in i Filips rum och inspektera bygget. Det är mycket riktigt bara en hög byggklossar. Nu griper killarna sig an med att bygga upp igen. Roffe får inte hjälpa till nu heller, men Mia stannar kvar hos dem och tittar på medan de bygger. Lina är inte lika intresserad, utan följer med Solveig tillbaka till köket där hon plockar undan lite. Inte kryllar det av ungar hemma hos den flickan, eller hur? Säger hon plötsligt. När Lina andas in för ett försök att svara fortsätter Solveig. Nej, du behöver inte lämna ut. Prata om din bästis när hon inte är här. Det är roligt att hon tycker så bra om killarna. Du är mera van vid Ola, så du reagerar ju inte så där som hon. Det är förresten härligt att se att Ola tycker så bra om dig. Han behöver dig. Och du behöver visst honom, eller hur? Vad hon pratar. Men inte heller nu behöver Lina svara på frågan, om det nu är en fråga. För Solveig fortsätter direkt. Ja, du förstår att en så liten kille som Ola, det dröjer inte länge innan man förstår. Och så du själv, jag insåg det med en gång, när du inte för allt i världen ville att man skulle komma hem till er. Jag har växt upp med en alkoholiserad mamma, så jag vet hur det är. Då känner man igen tecknen när de dyker upp. Det måste du få veta. Du behöver inte hålla masken här i huset. Hon skjuter fram ett glas saft till Lina. Det kommer lägligt. Det sitter något i halsen som behöver sväljas ner. Hur var det Mia sa? Det är på det man inte säger som man avslöjar sig. Det verkar som att alla har eller har haft en alkoholiserad mamma, mumlar Lina fram en upptäckt som hon börjar skymta. Ja, det är nog en riktigare bedömning än att man skulle vara ensam om eländet. Solveig gör en paus medan de funderar på vilken bedömning som kan vara den riktiga. 20% av alla barn i Sverige, sa författaren. Om det alltid har varit på det viset så är det 20% av alla vuxna också. 20% av alla människor har eller har haft föräldrar som dricker för mycket. Det är nära 2 miljoner i Sverige. Mer än 1 miljard på jorden om det är likadant överallt. Om det räcker. Det är kanske värre procentsiffror på andra håll. Jag vill inte genera dig med det här pratet, återtar Solveig samtalstråden. Men jag vill att du ska veta att du har oss här om du behöver. Och Mia också för den delen. Det värsta är, som jag upplever det, att vara ensam. Ja, man är ju inte ensam som sagt. Men jag menar ensam på det sättet att inte ha någon att vända sig till. Ingenstans att ta vägen. Ni två är inte ensamma, inte helt ensamma, eftersom ni har varandra. Men två räcker inte alltid. Inte om det är två små, ganska små, flickor. Inte om det trasslar till sig för båda. Då kommer ni hit. Begrips? Nu vill hon ha svar. Tack, svarar Lina. Förlåt att jag inte... Men det är jättesnällt. Fast jag orkar ändå inte prata om det. Nej, det är klart. Förstår Solveig. Du behöver inte prata. Kom hit när du vill bara. Och ta med dig Mia, om hon vill. Ni kan sitta här och vara tysta om det inte går att prata. Ni kan sova här om ni inte kan vara hemma. Behöver inte ens ta med nattlinne ifall det blir bråttom. Hjälpa, hon har förstått mycket, fastän hon nästan inget har fått se. Snälla, du kan väl låtsas att du tror på Mias snack om syskorna. Alla gånger, lovar Solveig. Nu kommer Mia med en 5-åring i vardera handen och en buffel runt alla ben. Över killarna svävar ett litet rosenmoln med texten "Titta vad vi har hittat", och alla ser att det är en ängel som heter Mia som har landat i deras värld. "Sitter ni här och äter?" frågar hon med Filips tonfall, fast hon bara har Linas saftglas som anledning. "Hon har en bror som också heter Ola", berättar Ola för Lina. "Nej, Olle", rättar Filip. "Och en syster som heter Filippa." "Det visste jag inte", säger Lina. "Men jag tror på det." "Om alla ger sig till tåls så blir det mat till samtliga så småningom", säger Solveig, när Filip spanar efter kakor. Alla ger sig till tåls flera timmar och hamnar så småningom vid en middag som består av köttstycken av något slag och grönsaker och potatis och brun sås. Det är inte bara mamma som när hon vill kan få ihop god mat. Kanske alla mammor kan. Det är det kanske därför de blir mammor. Lina skär upp Olas köttstycke i små bitar och Mia gör detsamma med Filips. "Jag tror vi ska anställa er som barnflickor", säger Roffe. "Det vill säga, först köper vi Ola. En sån liten knatte kan inte kosta så mycket. Och sen får ni sköta tillsynen av dem." Mia vänder sig till Solveig. "Din man är visst inte alls noga med reglerna. Först skulle han lura mig att slå vad när han visste rätta svaret. Och nu ska han köpa ett barn och ha oss att jobba svart." "Ja, det är kusligt", håller Solveig med. "Det är tur att du kan reglerna bättre. Du får titta in emellanåt och kontrollera vad han har för sig." "Jag får bara påpeka", säger Roffe mild, "att det var lilla fröken själv som ville slå vad. Då går det inte an att komma och anklaga mig så där." Mia viftar med gaffeln. "Det är den vuxna som har ansvaret. Alltid, alltid." "Ack ja", suckar Solveig. "Om alla vuxna skötte det ansvaret också, då vore världen en annan." Med den blandningen av skämt och allvar fortsätter måltiden, fortsätter kvällen. Skulle livet gärna kunna få fortsätta om flickorna inte till slut måste bestämma sig för att det är dags att lämna det varma huset. Killarna har börjat klippa med ögonen, så det är naturligt att säga godnatt och adjö. Solveig hindrar dem inte. Men i avskedskramen mumlar hon till Lina att komma ihåg vad hon har sagt. Och Lina nickar. Visst ska hon komma ihåg. Kapitel 18. Och nu, de står ute på gatan och tittar långt på huset med sina varmt lysande fönster. "Ja, ja", suckar Mina. Och Lina förstår precis vad hon menar. Hon säger det också efter en stund. "Här skulle jag gärna stanna hur länge som helst." "Vi är välkomna tillbaka", berättar Lina. "Ja, det märkte man ju. Jag har aldrig förr känt mig så välkommen någonstans." Är det bra så här nu då? Ska du till dig och jag till mig? Och imorgon ses vi i skolan och vet så mycket om varandra att det först blir besvärligt, men sedan undan för undan mer och mera härligt. Du får fixa att Ola får komma hit igen, så vi har anledning att komma. Man kan ju inte bara klaffsa in. Hej, hej, här är jag. Alla gillar att se mig. Det blir nog lätt. Jag tror att killarna själva fixar det tjat som behövs. De släpper sagohuset med blicken. Mia studsar lite för att hålla värmen. Vi går en sväng, föreslår Lina. Jag längtar inte hem. Är den där gubben kvar? Du sa att du varit utslängd för en gubbes skull. Jag vet inte. Mamma har nog skickat iväg honom. Jag hoppas det. För annars väljer hon bort mig. Han skulle göra mig illa, sa hon. Ah, så. Det är en sån gubbe. En ful gubbe. Studs, studs, studs. Då tycker jag inte att du ska chansa att gå hem redan nu. Vi går hem till mig. Jag måste natta alla ungarna. Men det är inga problem. Inga problem. Tänk att svåra saker kan vara så enkla att de är inga problem. Lina har ännu inte vant sig vid att hon inte längre lever i den absoluta ensamheten, där minsta svårighet växer till stort problem. Fast jag är lite orolig. Mamma har blivit så dålig så hon hostar blod. Hon kanske ligger där och... Kul grej för fula gubben att ta hand om, tycker Mia. Studs, studs. Men du får bestämma dig innan vi fryser ihjäl. Och du går hem till din blodiga mamma, så följer jag med och hjälper dig att begrava henne. Nej, usch. Fula gubbar och blodstöttning och död och begravning. Och det är livet. Vad är jag till för, tänker Lina. Frågan slinker ur henne, lågt dog, men den hörs. Vad är jag till för? Ja, den hörs. Mia slutar studsa, ser på Lina, ser på henne, ser på henne. Efter den längsta tystnad och stillhet gör hon en gest mot huset. Ska det vara något som du behöver fråga om? Du är till för Ola, såklart. Du ska se till att han växer upp till människa och inte till en rutten vuxen. Det går en skälvning över hela Lina. Genom hela Lina. Är det kylan eller orden? Eller båda dera? Ett vet hon efter det som Mia sa. Hon är inte till för att samla ihop mamma. Det är för sent. Det är för mycket. Det är för sent. Det är för mycket. Det är... De går ingen sväng. De går i stort sett raka vägen hem till Mia. Hennes mamma och pappa sitter tungt nere i varsin fåtölj och glor på tv utan ljud. En vinbox bredvid dem berättar vad som inte behöver berättas. Lina kan se att de håller sig med en annan typ av fylla än den där som mamma får att bara säcka ihop. Vi är här nu, rapporterar Mia. Pappan hör, han grymtar till. Lina ligger över här igen. För hon kom inte in nu heller. Behövs det förklaringar, undrar Lina, när reaktioner uteblir. Men det är förstås Mias grej, det där. Hon drar en saga till förklaring och sedan underhåller hon den. Lina är utlåst på grund av ett nyckelslarv som ingen som känner henne skulle tro på. Hon var på dans igår, lika omöjligt det. Och vad hon har gjort hela denna långa dag, det får hon kanske veta ifall någon intresserar sig för att ställa frågan. Just nu är det hur som helst ingen som frågar. I Mias rum ser det ut som när de lämnade det. Hon drar ner rullgardinen och plockar lite bland sina saker. Redan av att bara se sängen blir Lina sovtrött. Är det mycket du måste sköta innan vi kan lägga oss? Frågar hon. Nej, bara att jag ska pussa Miranda och Magdalena godnatt ifall de är vakna fortfarande. De andra sover nog. Du kan gå på toa och så vidare medan jag fixar det. Om du behöver så kan du använda min handduk, den stora skära. Och tandborsten står alltid beredd. Inte för nu upptäcker Lina att hon har glömt påsen med sin pyjamas hemma hos Filip. Hon kan se den framför sig. Den hänger på elementet ovanför skorna. När hon tog skorna såg hon den däremot inte. Vi måste gå dit och hämta den. Men använd grytlapp, älskling, du bränner dig annars, manar Mia. Vilket betyder att Lina inte är riktigt klok. Vi ringer och säger åt dem att de ska skicka hit den med taxi. Men raring, använd grytlapp själv. Jag har ett nattlinne du kan låna. Om det duger med nattlinne för en som har skämt bort sig med pyjamas. Det får väl duga, tar Lina tacksam emot. De kan skicka taxin hem till mig så har jag pyjamasen imorgon. Du har väl med dig pengar, älskling, ifall det skulle hända något. I ljuset av allt Lina har fått veta har hon äntligen förstått att Mia har hittat på alla de här omtänksamma, kärleksfulla föräldratjaten som ersättning för att hon aldrig får dem. Och Lina har nappat och fyllt på av samma anledning förstås. Tänk att 80% av alla barn hatar att höra sina föräldrar tjata på det viset. De skulle bara veta hur tomt det är att gå hemifrån varenda morgon utan att få ett enda ord på färden. Medan Lina gör sig i ordning funderar hon på vad Mia egentligen kan ha för sig när hon påstår att hon nattar syskonen. Hon kan ju inte tassa omkring och låtsas. Halva svaret får Lina när hon återvänder från toan och ser att Mia har klätt om till nattlinne. Den andra halvan frågar Lina faktiskt efter när de har krupit ner i sängen, släckt lampan, dragit täcket till rätta om ryggen och makat ihop sina fötter som konstigt nog, trots att de är kalla, värmer varandra. Vad gör du egentligen när du nattar dina syskon? Det är en del jag måste kolla. Att inget trasigt ligger och kan göra någon illa. Att spisen och kaffebryggan är avstängda. Och sånt där. Du vet ju, det är barnen som har ansvaret i vår värld. För du hörde vad hon sa, Solveig. De vuxna sköter inte det ansvar som de skulle ha. Ja, jag hörde det. Och jag hörde att du ändå sa att de vuxna alltid, alltid har ansvaret. Det blir inget mer sagt om den saken. De vet ju ändå hur det är. Man växer av att ha ansvar. Antingen det är tvunget eller frivilligt. Inte så att man blir vuxen av ansvar vid 11 års ålder. Men man växer. Inte heller så att man har önskat sig att växa på det viset. Men man växer ändå. I bästa fall blir man en Solveig en dag. En vuxen som verkligen är vuxen. Mias nästipp börjar bli tung. Rätt var den är halkar den undan och hennes mun hamnar mot Linas. Oj, vaknar hon till. Förlåt, jag somnade. Du är förlåten för den här gången. De rider lite på sig för att det inte ska upprepas. Det hörs små klibb-klibb-ljud när benen lossnar från varandra. De hittar snart tillbaka igen. Det är skönt att ha vännen så nära inpå. Vet du om att du luktar gott, säger Mia som ligger med näsan vid Linas hals nu. Ja, Ola har sagt det. Annars så vet jag just inte. Det kanske är din tvål i själva verket. Jag vet väl hur våran tvål luktar, invänder Mia. Hon skickar upp handen under Linas näsa. Känn själv. Din lukt är mycket godare. Lina sniffar på handen. Jo, det är sant. Den luktar tvål. Vanlig tvål. Vad luktar Lina? Och Mia själv, vad luktar hon? Ta hit halsen så får jag lukta på den. Flickorna ändrar ställning och Lina sniffar. Ja, Mia doftar. Lina andas in och andas in. Hallå, isnosen! Luktar det något annat än tvål? Hörs Mia. Jag har inte tvättat halsen så chansen finns. Ja, viskar Lina. Gott. Då är vi två om det också, säger Mia. Flickorna jämkar sig till rätta, drar åt varsitt håll i täcket och lyckas så småningom få det på plats så att båda är nöjda. Vet du, imorgon, frågar Mia, just när båda tror att de sover. Imorgon är det måndag, vet Lina. Då går vi till Ulla, tycker jag. Ja, och, mumlar Lina sömnigt. Hon är väl där som vanligt. Ja, men vi säger som det är. Som det är. Att vi inte kommer med på klassresan för att vi inte har råd. Ja, det är ju så det är. Man behöver inte säga något om hur det är med föräldrarna. Bara att man inte har råd. Ja, ja, suckar Lina. Vi gör det imorgon. Nu sover de väl ändå. Nej, igen. Vet du imorgon? Frågar Mia. Ja, nu vet jag, svarar Lina på tröskeln till drömmen. Det blir första gången i ditt liv som du kommer i tid till skolan.
Nej,
det har hänt 2-3 gånger förut, protesterar Lina, plötsligt ganska vaken. Förresten har du glömt att sätta på väckarklockan.
Det har jag inte alls glömt. Det har aldrig hänt. Och det händer allra minst nu när jag har ansvaret för dig.
Sedan sover de äntligen, trygga och tätt ihop. Lina och hennes vän Mia.
Radio Tyresö tackar Tyresö-författaren Peter Paul för hans uppläsning ur sin bok En vän som heter Mia.